Du lyssnar på Ellens val, det nya livet, av Helena Dahlgren. Uppläst av mig, Ella Kärtner. Till alla kvinnor som gått före oss och lett oss rätt genom historien, ut ur skuggorna och in i ljuset. Och till alla kvinnor som ska följa efter oss en dag, när även vi är historia. H.D. 1915. Jag ämnar att göra mig mycket löjlig. Elin Wägner, Norrtullsligan. Ett. Första gången Ellen Jonsson skulle åka tåg höll hon på att bli kvar på perrongen. Visslan ljöd. De sista passagerarna hade redan slagit sig ner in i de kvalmiga första, andra och tredje klassvagnarna när hon insåg sitt misstag. Hon hade vankat av och an, så djupt försjunken i tankar att hon helt glömt att kliva på. Med andan i halsen samlade hon ihop sina få tillhörigheter och störtade ombord. Samtidigt som perrongen och det lilla stationshuset krympte slog hon sig ner på sin plats i tredje klass och återgick till de mörka, flyktiga tankar som nära på fått henne att missa tåget. Hon tänkte på brev som aldrig skickats och möjligen heller aldrig skrivits. På blod som hon hoppades var tjockare än vatten och hur mycket hon avskydde ovisshet. Men hon återkom ständigt till breven. När de upphörde var Ellen till en början inte särskilt orolig. Visserligen hade hon och systern brevväxlat flitigt de senaste åren, ända sedan Isa gift sig med sin Hjalmar och flyttat från familjegården. Men deras korrespondens hade alltid varit av det spontana, oregelbundna slaget, åtminstone från Isas håll. Till skillnad från Ellen var stora systern nämligen ingen brevskriverska. Ellens långa, detaljerade epistlar om livet hemma på bondgården, allt som hände, men också det som inte hände, sånt som endast var längtan, drömmar och fria fantasier, fick korta men livfulla svar, skrivna i all hast. Så hade det alltid varit. Ellen levde för ord, men Isa levde på riktigt. På så sätt kompletterade de varandra perfekt. En full av drömmar, den andra full av liv. Ibland undrade Ellen vem hon egentligen skrev de långa breven till. Systern i den vackra villan, strax söder om Ljungsala eller någon annan. Kanske rent av Ellen själv. Var breven i själva verket en sorts förtäckt dagbok? Ett sätt att få dagarna att gå? Det hände att hon postade breven med en svag men pockande känsla av att ha sagt för mycket, gått för långt. När hennes ord sedan möttes av en hastig nedrafsad lapp, alltid med samma löfte om att skriva mer snart, växte sig skammen het och röd. Hon älskade sin syster mer än något annat. Men när Isa förlovade sig var det som om hon samtidigt stängde en dörr till deras gemensamma förflutna. Kvar blev Ellen. I en värld som Isa valt att lämna. Deras brevväxling blev en påminnelse om det. En av dem hade all tid i världen att skriva. Medan den andra hade ett liv att leva. En make och ett hem att ta hand om. Vänner att träffa. De talade aldrig om det. Det behövdes inte. Därför kom det att dröja långt in på vårkanten 1915 innan Ellen förstod att något var fel. Tussilagon han komma, och därefter vitsipporna och de första påskliljorna. Ute i hagen spirade grönskan dag för dag. Allt som var dött väcktes till liv. Ändå kunde inte Ellen låta bli att känna att något slocknat i henne. Hon saknade de slarviga, ogenomtänkta lapparna. Likt en utsvulten hund saknade hon de små isasmulorna. Hon tog det hon kunde få. När det var dags att fira mammas födelsedag i mitten av maj och Isa fortfarande inte hört av sig började hela familjen ana oråd. Det var då orosklumpen flyttade in i Ellens mage och vägrade försvinna. Nej, Isa var ingen brevskriverska. Men hon var heller inte den sortens dotter som...